Anna, oh nanna, Anna, Anna, oh nanna, Anna, Anna, oh nanna, Anna, baram, barara.
Hej Nanna!
Hej Anna!
Och hej alla lyssnare!
Ja, det är härligt att det är många som lyssnar på oss nu. Vi är jätteglada för det.
Vi är enormt glada.
Alltså man är väldigt stolt över att det är människor som är intresserade av att lyssna på oss.
Ja!
Varannan vecka.
Det var en person som sa till mig idag, jag hörde att du har en podd. Är den ganska flamsig?
Ah!
Och då sa jag ja, det är absolut.
Oj!
Men ändå vi pratar om böcker.
Ja, det gör vi verkligen.
Ja, men
och
den är rolig
vad vi tycker om.
Och liksom också ganska spontan.
Ja, och det är ju det som är roligt. Jag hörde, apropå att vara spontan och att vara flamsig, så sa min kompis Rebecka, sa det är ju bara proffsiga poddar som faktiskt är på det här sättet, att det flödar mycket med snacket och så.
Åh, så fint.
Mm, och sen har jag haft en lång diskussion med ett av mina bonusbarn som är inte så förtjust i flamsiga poddar.
Oj då.
Ja, jättetråkigt.
Ja.
Men han har inte lyssnat någonting. Och då säger han, men ska du inte lyssna lite? Han tyckte, jo, det ska, han måste vara koncentrerad, tyckte han då. Men då, en av de saker som då sa var till exempel att nej, men det går inte med bara flams och sådär. Och då behöver vi diskutera vad en podd egentligen är. Och många av dem som är mest uppstrukturerade, det är ju egentligen radiopersonligheter.
Ja,
som
ett
har,
radioprogram.
Det är egentligen faktiska radioprogram. Ja. Och då tycker jag att det är lite fel att kalla det för poddar faktiskt.
Det här är ett samtal.
Det är ett samtal. Mm. Och jag tycker att det här är poddar. Det är en genuin podd faktiskt. På riktigt. Vi har inte någon radiostudio som vi sitter i, utan vi sitter i ditt vardagsrum liksom.
Vi sitter i mitt vardagsrum i Gnesta just.
Mm, det gör vi.
Men vi har en struktur som vi har pratat om ganska, en ganska lång stund.
Ja, innan.
Sen får vi se hur det går.
Ja, idag ska vi prata om vad?
Vi ska prata om hösttips idag.
Ja, jättekul. Mm.
Men först undrar jag ju Nanna vad du har haft för dig sen vi såg sist.
Ja, precis. Först så ska jag säga då att jag precis har kurerat mig till från en ordentlig förkylning. Så att det kan hända att jag, om ni tycker att jag låter lite rosslig eller att jag faktiskt hostar och inte det går att klippa bort, då ber jag om ursäkt för detta redan nu. Så jag har lite problem med hostning fortfarande. Men så jag har varit lite förkyld och därigenom läst en hel del faktiskt.
Det.
Så det var positivt.
Mm.
Det var det enda som var positivt med det. Och sen har jag varit på i Dalarna. Och vi skulle egentligen gå på kite. Alltså det engelska ordet för drake, kite.
Okay.
Och kite är ett synt, nej,
nej.
Det är ett syntband som skulle spela på Dalhalla, som är en väldigt välkänd och väldigt speciell utomhusarena i Dalarna. Ett gammalt kalkbrott. Och det är väldigt väldigt coolt. Och det var 6000 pers där. Det var helt fullsatt. Och det var galet alltså. Och det var fantastiskt. Underbar ljusshow som vanligt och så här. Och gillar man inte synt så ska man inte titta på det. Men är man överhuvudtaget intresserad av liksom lite konstnärlig syntmusik, så är kite ett bra tips tycker jag. Det är inte hösttips.
Nej.
Men jag var där
ja,
i alla fall.
Ja, det blev det nu.
Ja, eller hur? Ja. Litet extra bonustips. Det jag tänkte säga var att vi åkte då ner i en gruva, eller Falu koppargruva, eller Falu gruva som det heter bara tydligen.
Mm.
För att det ville kaj. Och sen så när vi skulle åka hem då ville jag en grej, och det var att jag ville åka till Sundborn och se Carl Larsson-gården.
Åh ja, det skulle jag också vilja.
Eller hur?
Ja.
Och jag, det roliga är att jag berättade det för, ja, och sen så vi hade, man får ju en visning, och det är så man kommer in i huset. Då får man en visning, man köper en visning. Annars får man inte gå in i huset.
Okay.
Och man får heller inte ta bilder där inne. Så det var ju, men jag måste säga det, alltså jag började typ gråta när jag kom in.
För att
det var konstigt att vara där på riktigt. Så jag fick liksom tårar i ögonen.
Sett, liksom.
Ja, när jag kom in i den salongen som har en liten upphöjning som det finns väldigt många bilder ifrån, som Carl Larsson har gjort tavlor från. Då fick jag tårar i ögonen och så kände jag att det var så töntigt. Och då sa jag det lite till den kvinna som var guide. Mm. Och då sa hon att det är ganska vanligt att folk blir lite rörda. Det är också för att det är berättelsen om Karl och Karin Larsson är ganska rörande på många sätt. Ja, så det har jag gjort. Och det var ju väldigt mycket med tanke på att jag då precis har varit sjuk. Så att jag var glad att jag kunde åka överhuvudtaget. Men sen är jag ganska trött efter det. Vad har du gjort?
Jag har varit på Carola på Skansen.
Ooh.
Det var väldigt, väldigt roligt. Det var liksom ett hav av kvinnor i medelåldern.
Ja.
Och någon enstaka man som liksom hade blivit ivägsläpad och inte kunde texterna.
Åh, nej.
Men det var väldigt, väldigt kul.
Mm.
Och sen har jag börjat en ny kurs och såklart läst massa roliga böcker om grammatik och så.
Mm.
Och,
bra.
Ja, det är bra. Och sen har vi också fått de här översvämningsmyggorna nu.
Oh.
Mycket aggressiv.
De jäklarna.
Plötsligt har man börjat tänka på skogsmyggor. De här lite köttigare, stora, lite långsamma myggorna som trevliga. Och nu har vi då små som kommer i moln. Attackmyggor.
Ja, precis, mördarmyggorna.
Fruktansvärda myggor verkligen. Så att jag har, vi har också haft så härligt väder med fukt och regn. Så att gräset växer precis hela tiden. Så jag har liksom gått liksom insnörd i regnjackor och sånt.
Det har varit gul varning
liksom i panik. Ja, det har varit översvämning. Inte här där jag bor, men det är väldigt mycket vatten.
Ja, och det
gräset varit... växer jättemycket. Så flera gånger i veckan måste jag klippa gräset.
Ja,
och bli attackerad av den här aggressiva sortens mygga.
Ja. Min syster har någon mördargrej.
Ja.
Jag har en syster som har landställe i Uppland och hon har en sån här myggmördare, myggjagaren.
Mm.
Som man stoppar in någonting och sen så lockar den det. Och det har jag liksom alla myggor inom ett visst område, vilket är väldigt skönt för henne. Eftersom hon har då, så då skulle du kunna ha en här och så är det, ta den hela ditt runt ditt hus. Det vore ju ganska nice.
Det skulle bli en investering.
Ja, det skulle just på grund av hur attackiga de är.
Mm.
De här den här sista.
Du får ju få tre myggbett bara av att vara här hemma
hos. Ja, fem till och med på fötterna. Fick genom att gå ut genom dörren bara eller från min bil
och
till.
Och då är det ändå bra då för nu lyser i solen.
Ja,
det går väldigt mycket mycket värre.
Ja. Hur som helst så det här med översvämningar är lite roligt verkligen inte. Men det var så mycket översvämningar hos oss där jag just där vi har spelat in de första avsnitten av podd.
Det
var så mycket så att och grannen hade 30 cm i sin källare och så där, så då blev vi oroliga och åkte den vägen jag kan på väg hem. Och som tur var så var det bara lite så här att det var lite liksom lite fukt på ett ställe och ingenting, helt torrt i resten av källan, alltså verkligen snustort, jättebra. Och då har det kommit 60 mm på en kväll där.
Okay.
Och då var det hus som när vi åkte förbi i Östervåla där.
Mm.
Alltså det var hus som hade hela nedervåningar som var galet.
Då ska man inte egentligen gnälla över att det bara är lite aggressiva mycket.
Nej, fast man får gnälla lite.
Ja, men det är lite. Nu räcker det.
Ja. Men det var bra tycker jag att vi får gnälla lite.
Mm.
Ja, men roligt. Kul att höra om Carola också. Faktiskt.
Ja.
I alla fall det liksom. Det är kul.
Det var en härlig kväll.
Ja, det förstår jag verkligen.
Vi har ju en ny liten punkt idag då.
Gutenberg Girls. Badam, badada. Ja, det är liksom, vi har en extra punkt kan man säga.
En extra punkt, ja.
Extra härligt. Och det är ju att vi har varsin spaning.
Mm.
Och jag tänkte att
på
du
spaning
skulle...
spaning efter en tid som
flyttar. Ja, eller på en spaning efter... Spaning. Nej, det är det faktiskt inte. Men utan det är snarare på spaning efter den tid som kommer, kanske.
Mm.
Jag vet inte, i alla fall i mitt fall.
Det är din spaning.
Min spaning är det. Och vad är din spaning? Jag tänkte att du skulle få börja.
Ska jag börja? Mm. Okej, jag har spanat... i läromedel som vi ger människor som ska lära sig svenska.
Mm.
Jag har också gått en kurs som handlar om kultur och hur man porträtterar olika människor och hur man försöker att undvika stereotyper. Men att det just i läromedel inom språk är väldigt vanligt. Typ att om man ska lära sig franska så äter alla baguette.
Ja.
Och bär den under armen, har randiga tröjor
och så här basker.
Äter sniglar och har basker på sig. Ja. Fast och väldigt få fransmän går runt så på riktigt.
Och liksom. Såna snurriga mustascher.
Exakt. Och att det där är liksom lite konstigt att vi ändå, vi köper det. Vi är ganska öppna på andra sätt nu för tiden. Att så här, det finns olika kulturer i varje land och vi är alla individer och sådär. Men att det är just språk eller medel så bara vi fortsätter liksom. Och spanjorerna de äter oliver och går på tjurfäktning. Och engelsmännen äter alltid fish and chips och sådär.
Ja.
Och att då har jag tänkt lite grann på hur, nu är det ju då svenska som andra språk, så det är ju vår svenska kultur som kommer in mellan raderna i det här, du ska lära dig tre verb liksom. Och då har jag liksom ibland börjat skratta för att det är så speciellt, till exempel att alla fikar hela tiden. Alltså det är ett fruktansvärt fikande i de här böckerna.
Ja.
Det är liksom Eva och Karin som fikar till exempel. Jag ska lägga upp en bild sen på Instagram hur det här ser ut. Och det är också väldigt specifikt att vad man fikar då.
Ja.
Ordet kanelbulle förekommer väldigt frekvent. Även svart kaffe och kaffe med mjölk.
Just det, man säger det liksom, liksom.
Också väldigt vanliga.
Ja. Men är de inte lite vanliga också då?
Jo, det är det jag har börjat fundera på, att liksom det kanske är så att vi fikar hela tiden. Mm. Men liksom det kanske är bra att vi har den här stereotypen bekräftad. Liksom att,
precis.
Välkommen till Sverige, här är en kanelbulle. Ät den 10.30, också på eftermiddagen, något på kvällen. Vi fikar väldigt ofta. Och det är liksom så vi umgås. Men jag känner väl inte helt igen mig i det där. Jag tycker att det är en ganska gammaldags bild.
Ja.
Också. Men visst fikar vi, men jag tror att det är nog en... Jag tror att mer kanske för 40 år sedan så fika, att det var väldigt så här förmiddagsfika, eftermiddagsfika.
Jag tror, alltså i kyrkan som jag umgås i, där är det ju verkligen fikat jätteviktigt. Kyrkkaffet är ju superviktigt. Alltså.
Precis,
det är någonting som man dricker kaffe, man dricker kaffe och kaka
man
efter.
Gick ut.
Ja,
då hade man typ, kyrkaffe. Här är en liten kokosboll till kyrkkaffet. Så fast man inte fick umgås så fick man med sig den.
Och det var ju för att den var då engångsuppackad.
Ja, och för att man inte fick fika tillsammans. Nej. Men det var ändå väldigt viktigt att man liksom skulle fika i alla fall.
Men man kunde ju stå på kyrkbacken, det gjorde ju vi i alla fall.
Ja, med avstånd.
Ja, precis, med avstånd. Och sen så var det så att det intressanta var att vi, det är väldigt viktigt. Och sen också, men även i själva kyrkan upplevde jag att vi det är liksom stadiga förmiddagsfika och eftermiddagsfika om man vill.
Mm.
Sen är inte alla med på det och man kan inte det. För vi jobbar ju hela tiden med helt andra saker. Men om man vill så kan man ändå säga så här vid tre, ska vi ta en fika? Och då är det verkligen att man går upp och dricker kaffe eller te i mitt fall då. Och det är inte så att man får kaka då i och för sig. Man får ingen kanelbulle varje gång.
Nej.
Men Svenska kyrkan i utlandet har ju kanelbullen som sin grej.
Ja.
Alltså de lagar kanelbullar så det sprutar ur öronen.
Ja, ja, de står och bakar hela tiden.
Därför att det är någonting som svenskar när de kommer utomlands
måste ha. Ja.
Måste ha.
Ja, jag har ju åkt till London för att äta kanelbulle liksom.
Ja, men var inte ganska härligt?
Verkligen jättehärligt. Ja. Sen när de byggde IKEA i Sheffield så var jag ju där hur ofta som helst och åt kanelbullar och drack kaffe med mjölk.
Ja, gud. Jag kan säga att vi lite har att göra med det här. Vi var ju på den här visningen på Falugruvan som jag pratade precis om. Och då var det så att för att tidsmässigt så funkade det bäst att ta den engelska visningen. Så vi gick på den som är på engelska. Det står ju inte varken mig eller Kai att gå på engelskan. Så vi gick då på engelska för att det var bättre för oss tidsmässigt helt enkelt. Och vi reflekterade då faktiskt både under tiden lite viskande så här, men framförallt efteråt, att guiden, förutom att han då pratade engelska med kraftig dalmålsbrytning. Yes. Ja, jag kan inte ens, det var ju fantastiskt. Men då sa han också så här, yes, we celebrate Lucia in here. Och såna där saker. Alltså att vi firar Lucia här nere, vill han säga.
Det vet ingen annan.
Nej, och vi diskuterade det exakt. För jag tänkte också så här, det är ju väldigt tydligt svenskt, bara att fira Lucia. Men också om man säger som en svensk, Lucia, det har man ju ingen aning. Då kan man väl säga i alla fall, we celebrate an English saint called Lucia here in Sweden. Vi kallar det Lucia. Alltså ja, det är så här, man kan ju ändå liksom förklara och ge lite mer. Vi gjorde inte han.
Precis det där, man är så fångad man känner, av sin egen kultur att man inte ser den än.
Fullt, ja, och det, väldigt, ja, och jag tänkte vanligt på det som du pratar om nu, att det blir också lite av, och han gick omkring med sån här dalmas bredhättade slokhatt liksom.
Ja,
det är ju lite så här, han är ju där i den där grejen då. Ja, jag tyckte att det var intressant bara. Det var flera sådana här tillfällen när han pratade om saker som är väldigt svenska. Till exempel att han sa ja, det var ingen som dog i det här stora nedbrott, det här stora katastrofen, när stora stöten bara kollapsade, eftersom det var på midsommardagen. Och sen så, och så skrattade han lite.
Ja,
exakt. Det var ju jätteroligt.
Och midsommar som också är en sån speciell,
ja,
svensk.
Ja, och det,
ja, Tyskland.
Vi diskuterade det väldigt, vi diskuterade det lite efteråt faktiskt, flera gånger, att det var lite roligt. För oss gick det ju jättebra. Och det var vi och typ tre andra svenskar. Och sen, ja, sen var det liksom folk från Nederländerna och Tyskland och sådär.
Som missade,
som då de där jag har missat typ allt.
Ja. Men jag tror det där med att fika och verkligen ta rast så där som du beskriver, alltså att ta en paus, en längre paus, det tror jag är ganska svenskt. Och det, jag vet att i England så var det väldigt så här, man tog kanske en kopp te eller en kopp kaffe, men man gick inte iväg från sitt skrivbord liksom.
Nej.
Man jobbade igenom dagen, man tog rast när man åt lunch.
Just det.
Och också det är ganska snabbt.
Ja.
Så det tror jag är en sån speciell ganska svensk grej, att vi har ganska trevliga arbetstider och arbetsmiljö.
Ja.
Och att jag vet att i början när jag jobbade i England så tog jag ofta med mig någonting att äta.
Ja, till lunch.
Kaffe. Ja, när man till fika.
Aha, för jag minns att du pratade om lunchlådan.
Ja, men lunchlådan, okay, tyckte jag också att jag hade konstiga saker med mig ibland sådär, eftersom jag ibland hade liksom typisk svensk mat.
Ja.
Men sen det där, efter några år så åt jag också macka till lunch liksom. Ah. Det var inte konstigt. Men just fika, det var en vän till mig som sen efter några år, vi hade känt varandra kanske i 7 år då, och var i Sverige och såg hur alla människor fikar här. Han var såhär, åh, du försökte ju fika. Du har försökt fika på jobbet i 8 år.
Ah.
Och ingen har fattat det.
Nej.
Jag tog ju med mig då någonting. Ja, men nu kan vi sitta ner här och fika liksom. Men du, alla bara sprang omkring med varsin kopp. Ingen ville äta någonting till.
Nej.
Och det var så här, men jag, det höll jag ändå lite fast vid, att så här, någon gång varje, då jobbade jag skift så kunde jag jobba liksom 12 timmar. Någon gång under den tiden så liksom försökte jag få till någon annan i personalen som satt ner med mig och åt och drack någonting.
Ja.
Men att det var liksom ingen som förstod sig på det.
Nej.
Och det var ganska skönt att komma hem hit och bara, oj, här fika på en hel halvtimme, och herregud.
Ja. Att man kan faktiskt sitta ner och prata lite om hur,
ja, och att den kulturen finns här. Och det där lite långsammare tempot.
Ja.
Sen kan jag fortfarande bli enormt rastlös. Alltså jag tycker att det kan ta väldigt lång tid ibland.
Ja.
Och jag vet att när jag jobbade med engelsmän som jobbade inom stålindustrin och var i Sverige, så frågade de ofta mig så här, är det rimligt att man liksom har ett möte och sen har man en halvtimme och bara sitter och fikar, och sen har man ett möte till. Varför har man inte bara möten och så blir man klar och så jobbar man? Nej, men i Sverige så har man liksom fika och rast ofta.
Det är viktigt liksom.
Och sen efteråt kanske att man liksom också tar en öl eller bastar, och att det liksom på något vis ingår i något, ja, slags arbete, något socialt. Så
hur var det i England, pratar man om när man mötte varandra? För det har jag ju tänkt väldigt ofta, att vi ofta när vi möter varandra, det första vi frågar är, vad jobbar du med? Att det är så vi lär känna en annan människa.
Så gör man inte.
Nej, för det tänker jag också väldigt.
Jag tror alltså, det är en kulturell
grej. Och det tänker jag, varför tog jag upp det? Jo, därför att jag tänker att om vi fikar och bastar, och det är viktigt med en AV då och då och sådär, för socialt, det sociala arbetslivet ska fungera, och det är viktigt, och det är lagstadgat hur att det är viktigt, vår psykosociala liksom, del i på arbetet och så, Så någonstans där så känner jag då att då spenderar vi också ganska lång tid och också mycket av vår liksom fria eller vår personliga tid på arbetet genom det.
Mm, just det.
Alltså att vi skapar relationer i arbetsmiljön. Att inte bara
få reda på folks status utan också lite så här, vilket socialt sammanhang fungerar du i? Liksom?
Ja, och att vi har vänner på våra arbetsplatser på ett väldigt starkt sätt.
Mm.
Medan jag upplever ibland att man kanske inte har det i andra länder eller andra kulturer, att man då kanske tänker att jag vill odla mina sociala relationer när jag utanför arbetet. Mm. Och när man möter den typen av tankar i Sverige så är det mer ovanligt. Mm. Inte det att det inte får till förekomma eller så, men ändå mer ovanligt, tänker jag.
Ja,
ja, så det var en grej.
Men en sak som också är roligt då, en annan betraktelse om hur vi porträtteras är då ett, att vi fikar och har väldigt mycket tid och rast och socialt liv, men också att vi är stressade hela tiden. Det finns roliga kapitel som heter liksom Olle är stressad och sådär.
Ja.
Och ensam. Alltså många är också ensamma. Och så är det så här korta meningar för att det ska vara lätt att förstå. Liksom. Olle är ensam och ledsen.
Ja.
Han hade en kompis. Kompisen träffade en tjej.
Mm.
Sen kom David aldrig mer till Olle.
Och vad hemskt.
Olle blev
vidrigt.
Och så här, om en stressig morgon och sånt där. Alltså det tänker jag är väldigt svenskt, att man ska liksom hinna allting och visa det så här, att man liksom allt ska vara, man ska handla, man ska laga mat, man ska hämta barnen på dagis, man ska göra en massa
sen
saker.
Sen måste man tvätta i tvättstugan.
Det är väldigt väldigt mycket så, och att man har bråttom på morgonen, och det är väl ganska liksom kulturellt, just att vi ska lämna barnen på förskolan, att det finns ju inte i så många andra länder.
Nej.
Och då blir det ju ganska stressigt på morgonen, man ska hinna med det.
Ja, alltså, och då barnen är sätter ju på sig stövlarna
liksom. Här jobbar minsann både mamma och pappa, och alla barnen ska till olika platser, någon ska till skolan, någon ska till förskolan.
Det finns ju i det väldigt stor omsorg ju från föräldrarnas sida ofta. De vill att det ska bli bra liksom. Så att det är intressant att man också upplever att det är stressat, det är klart att det är.
Ja.
Mats berättade om sin mamma som träffade någon på gatan. Jag vet inte exakt hur historien gick, liksom, hur de träffades. Men hon pratade med sin kompis och frågade om de skulle träffas på något sätt. Och då sa hon, nej, den veckan kan inte jag, för då ska jag gå till frissan på onsdagen.
Okej.
Och då
då är hela veckan liksom.
Ja, det är bokat. Så har man ett projekt i veckan.
Mm, okej. Och då, det låter ju osvenskt.
Det låter ju väldigt det är roligt. Jag tänker också att det är en annan tid.
Ja.
Alltså att vi går har gått från ett visst typ av samhälle till ett annat typ av samhälle, och att vi fortfarande ibland fungerar i vissa sammanhang så som det gamla samhället fungerade. Och till exempel att vi ofta tänker att vi det är som fabriksklockan fortfarande fungerar på det sättet som den gjorde förr. Och så är det ju inte riktigt.
Nej, för det är också det här att det ska pågå hela tiden. Att liksom, sen hämtar han barnen på dagis. Han skjutsar dem till fotbollsträningen. De handlar mat. Barnen gråter. Han lagar mat. Det är ofta gärna också en man, så att det ska bli lite så här.
För att de ska förstå.
Ja, precis. Och diskar, så här, somnar på soffan helt liksom matt. Det är väl
inte det är, väldigt, alltså, det är inte bara stereotyp, utan det är ju så.
Det är ju kanske så att de här tre sakerna faktiskt skildrar vår kultur.
Ja,
men då kan man ju liksom, jag blir då lite fnissig, tänker så här, det är lite roligt liksom. Men kanske nu när jag pratar med dig då så blev det här mycket mer djupt, att det kanske faktiskt är så att det här är sant liksom.
Ja, i viss mån tror jag att det kan vara det. Såklart, sanningar är ju inte sanna för alla, och det fattar ju alla hela tiden. Men som i stora hela så tror jag att det är ganska sant faktiskt.
Ja.
Helt ärligt alltså.
Ja.
Men det är bara för att man är stressad och har problem med att man inte hittar stövlarna och liksom sådana där grejer. Och ni ska ha massor med er idag, barn.
Och gympa på
sig. Och det är ju, de är helt, det här är ju möglig gammal hand. Kan du inte ha Sture? Det går inte. Men Även fall det liksom är, så betyder inte det att man inte är lycklig emellan. Och det är väl det som är att man saknar det som är...
Vi
är
lyckliga när vi går i skogen, det nämns också ibland i ja. Kapitel. Vi är ute och går i skogen.
Ja, vi är ju.
Kan jag ändå hålla med om att det stämmer väl.
Ja, det tror jag faktiskt att vi
mycket
blir.
Mycket naturälskande folk.
Ja, och jag tror också att vissa typer av fördomar om vissa typer av folk är ju korrekta. Alltså, norrmän går på tur och de älskar det. Och det är viktigt för dem.
Fransmän äter ibland sniglar.
Ja, när jag var i Paris senast åt jag sniglar.
Ja, du ser.
Tyckte att det var väldigt trevligt. Inte för att jag är fransman, utan för att jag tycker att det är gott.
Men det som jag ändå ska bara säga, som jag lärde mig när jag gick den här kursen, som jag har tänkt på väldigt mycket. Det är inte fel att prata om stereotyper, men man måste ändå också öppna upp för att man firar till exempel en högtid på många olika sätt. Även inom en kultur.
Ja.
För att inte liksom utesluta folk direkt.
Mm.
Och för att inte vara så där tvärsäker liksom.
Nej.
Det blir roliga diskussioner om man säger hur brukar du fira jul? Eller firar du jul? Mm. Vad gör du i december? Mm. På vilka olika sätt kan man äta mat? Ja. Hur brukar du fika? Brukar du fika?
Liksom? Jag tror man blir väldigt ensam också som invandrad person. Och då pratar jag inte bara om från andra länder utan även från andra ställen, till exempel om man kommer till Stockholm
verkligen.
Och känner ingen, och så ska man helt plötsligt vara, då måste man nästan åka hem för att fira midsommar till exempel.
Just det
finns ju en enorm liksom, det är som nästan det. Stigmatiserat att man
måste att man inte någonstans och vara
på precis och alla dessa människor som aldrig har fått fira midsommar om de inte känner någon, råkar känna någon som liksom men kom med här, och då är det bara ett midsommarfirande. Är ju oavsett egentligen hur man firar det.
Ja.
Det finns ett visst antal grejer på det där midsommarfirandet som är ju fruktansvärt för människor som aldrig har varit med om det, kan jag tänka mig.
Ja.
Så enormt mycket liksom, det är vissa typer av maten, helt fruktansvärt.
Maten är väldigt speciell.
Mycket speciell mat, jättemycket alkohol, man ska sjunga konstiga låtar innan.
Mm.
Sen dansar vi runt en stor snopp i jorden.
Mm.
Och man förstår ju liksom inte det här hedniska liksom, som vi fortfarande håller på med.
Ja, och vilket också är ganska speciellt. Det vet jag också att många i England sa. Att liksom, ni svenskar, ni har kvar det här med troll och liksom, det hedniska innan kristnandet. Vilket inte riktigt engelsmän har på samma sätt.
Det tycker jag är konstigt. Men irländarna har ju det lite.
Ja, de är mer mycket för mer fairies och sånt
Och liksom...
lite mer
goblins och sånt. Men
och
i det samma på Island är det ju fortfarande också små folk och sådär. Så att jag tror att det kanske är lite mera viss typ av kulturer kanske som har hållit fast vid det lite mer.
Mm.
Men jag menar, jag tycker inte att jag är hednisk på något sätt, men ändå så men deltar jag i det här väldigt viktigt.
Ja, vi tar det själv för självklart vissa ritualer som inte är kristna högtider. Vi har med det i vårt arv, i vår kultur. Liksom.
Just det. Nej, jag tycker det är mycket intressant.
Andra länder inte gör.
Nej.
Tror jag.
Ja, men även då kristna saker som Lucia.
Ja, vi blandar hit.
Det är liksom. Det är bara rakt på roliga.
Och vi är väldigt öppna för det. Liksom.
Ja, verkligen.
Ja.
Så jag tycker att
det är ju en härlig sak tycker jag.
Ja, jag såg några tjejer på ett kondi som ligger på i centrala Stockholm. De var så otroligt snyggt. De hade henna färgade henna tatuering precis. Alltså det var otroligt vackert och intrikat, och jag bara vad är det så fint liksom.
Mm.
Och då säger de, ja men det är Ramadan, det är ju alltså, och jag bara just det. Det är klart att det är det. De firade helt enkelt. Och det tycker jag var kul. Att det kändes också så här som att det håller på att komma mer och mer, tycker jag, i Sverige.
Mm.
Att man, alla de här typen av traditioner, när man festar mycket, att det är på uppgång hela tiden.
Man kan bara
Halloween och så här. Det är roligt. Det är kul att det är...
fest ofta.
Ja, och så här, vi gör samma saker på Halloween som vi gör på påsken med påskkärringar, så går man bara
just det, alltså Halloween en gång till för att klara ut oss till
ja precis, det är för att det är roligt.
Ja.
Och vi äter mycket godis här i Sverige.
Det gör vi. Det är också
jättemycket lösgodis. Ja. Och sen så det finns gud vad långt vi pratar om det här, men och jag glömde att ta tiden, men alltså jag tycker att det är jätte jättespännande med såna här kulturgrejer, för att det, det kan man prata om hur länge som helst.
Men det är bra, för jag har inte så mycket andra saker att prata om.
Nej, men
du
kanske
vill berätta
ingenting
om din spaning först.
Just det, min spaning. Ja, det var inte alls lika kul som din, tror jag.
Jag var glad i att du tyckte det här var kul.
Ja, det är ju jätte, alltså kulturgrejer vill as, jätte, alltid jätteroligt.
Bra.
Ja, jag är fullständigt inne på det. Nej, men jag tänkte på några saker, till exempel att det är flera personer som har som startar bokklubbar. Så jag har en helt annan spaning. Mm. Min spaning är att det kommer att bli ännu mer bokklubbar. Mm. Alltså jag följer några, ett antal, jag tittar mycket på YouTube, tycker att det är roligt. Då får man liksom korta videos här och man får lära sig mycket om olika saker och man kan ha specialintressen och sånt där som man följer. Men jag följer en, till exempel en fårfarmare från Kanada. Mm. Alltså jag vet inte varför jag följer henne, men hon är gullig. Mm. Och hennes familj. Och det är liksom, det handlar ju bara om fåren och de föder små lamm och ja. Och helt plötsligt så bara, jag ska starta en bokklubb med min dotter. Så de ska starta en bokklubb.
Alltså den här fåra...
Fåraheden, eller så. Ja, fårfarmaren.
Fårfarmare kanske man säger.
Ja, jag kallar det för fårfarmare.
En heder som går ut och vallar fåren.
Ja, precis. Och utomhus också. Ja. Eller är det en chef i Svenska kyrkan?
En fåraheder?
Nej, en heder.
En heder.
Vilket var du sa, definitionen. Nej, men en fåraheder är alltid utomhus, tror jag. Eller ja. Hur som helst, jag tycker vi kan gå vidare. Men... hon ska ju då starta en bokklubb. Och samtidigt som en annan person som jag också följer, fast hon pratar ändå om böcker, men hon startade då också bokklubbar i pluralis.
Okej.
Mm. Och då fanns det en hemsida som jag tänkte, om det är så att någon av lyssnarna är intresserad av att bli medlem i olika bokklubbar, så upptäckte jag då att det fanns ett hemsida som heter Fable, alltså som fabel. Mm. Det engelska ordet för fabel. Och då kan man söka på det, och där finns det liksom, och så titta där på tema och olika böcker. Det kan vara en specifik bok, eller så kan det vara tema, romantik eller deckare, eller alltså så otroligt många bokklubbar. Och då är de liksom digitalt grundade där på den där Fable-sidan.
Okej.
Alltså, ja, det är nog en rabbit hole alltså. Men det, om man är intresserad av bokklubbar, så är det min spaning. Det är på gång.
Roligt, för jag hade en kollega till mig idag som pratade om, kan inte vi starta en bokklubb?
Ah.
Så din spaning är ju,
I tell you,
den är,
hon är, ni är liksom väldigt top notch här på.
Ja.
Nej, men det är extremt, jag upplever att det är väldigt på gång.
Vad kul.
Starkt på gång, uppgång.
Ja.
Det är faktiskt kul.
Då kanske vi ska ta och gå vidare till vår på läslistan punkt.
Ja, får jag bara säga en sak. Jag tänkte skulle säga, jag har lovat mig själv att jag ska komma ihåg. Och det var till exempel att jag pratade om en bok som var för två gånger sedan, så pratade vi om barnböcker.
Ja,
för andra gången.
Mm.
I avsnitt nummer 5.
Just det.
Och då pratade jag lite om olika kattböcker. Och det är kattklaner liksom. Och de kallas för Warriors av Erin Hunter. Och de är för 9-12-åringar. Och sen så pratade jag om spännande böcker som handlar om två bröder som flyttar till Mariefred. Och
just
de
det.
Heter Pax. Och är skrivna av Åsa Larsson och Ingela Korsell. Och det är också för 9-12-åringar.
Just det, det var att du inte mindes...
Ja, vad de hette. Och jag tänkte att man skulle säga det, för att de är väldigt populära. Och jag har pratat lite med... Jag hade en körgrupp med 10-15-åringar.
Mm.
Och där alla visste precis vad det här var för någonting. Liksom. Och några av dem tyckte jättemycket om dem. Så jag tänkte att man skulle nämna det. Och sen båda de här serierna kan vara väldigt sorgliga. Båda är spännande. Och de har också många böcker. Pax-serien speciellt är lite läskig, men båda är väldigt äventyrliga. Och jag tror att Pax-serien är minst 10 böcker, men de är lättlästa och spännande. Jag tänkte bara skulle nämna det.
Det är mycket bra.
En återkoppling.
Ja.
Gutenberg Girls. Badum, badada. Yes. Och sen tänkte jag också säga det att ja, nej, men det var det.
Ja, vad bra. Ha? Har du någonting på din läslista som du läser just nu?
Anna? Ja, alltså jag har ju då som sagt varit sjuk. Och därför har jag läst ut Sally Rooney, Anna.
Ja!
The Beautiful World, Where Art You? Som jag säkert har nämnt, jag vet inte, 3 avsnitt eller någonting.
Många gånger.
Ja, nu är den ut.
Jag har nämnt Kjell Wester kanske. Den svavelgula himlen. Den står där
och
väntar
på. Ja, den står där och tittas ut på dig.
Ja.
Den blir mer och mer svalgul för varje timme som går.
Jag ska läsa klart.
Ja, men alltså Sally Rooney, jag har alltså märkt flera gånger och tänkt om olika saker som jag vill prata om.
Mm.
Så därför tänker vi att vi ska ha ett avsnitt som där vi tar upp den här lite speciellt, så att det inte blir för långt det här.
Vi kommer ju ha jättemycket saker att säga. Bara se hur det gick med kulturen.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Ja, och, men jag tycker att det är jättebra att vi nämner det här då.
Mm.
Nu, men att vi återkommer. Ja. Så Sally Rooney blir specialavsnitt.
Ja.
Det kommer bli jättespännande avsnitt tror jag. Sen har jag då läst ut The Secret Garden. Mm. Frances Hodgson. Hodgson, vad säger man där? Ursäkta.
Hodgson skulle jag väl tro.
Frances Hodgson Burnett. Och i den så finns det, den är fin, rekommenderas, också lite konstig.
Okej.
Okay. Alltså underliga barn.
Okej.
Okay.
Som vi då.
Nej men alltså, ännu konstigare tycker jag. Oh. Alltså det är två stycken väldigt, väldigt... ja, men det, jag kan inte beskriva det nu. Men det, jag vill säga något, för jag tycker att det tar för lång tid. Men det är väldigt spännande det här. Men en sak som jag tänkte på mycket, som är i slutet av boken, det är att det finns i den här så finns det en jättefin liksom passage.
Okay.
Där man pratar om liksom hur det är att vara verkligt levande, att stå i, att stå och se någonting, och de, det är olika saker som de beskriver.
Mm-hmm.
Och när man läser det så förstår man också att det här är generellt mänskliga företeelser, inte svenska kulturgrejer eller engelska kulturgrejer, utan det är generella saker, som till exempel hur det känns att gå ut när det precis har regnat.
Ah, okay.
Hur solen, alltså förnimmelsen i och också naturupplevelser då, som är lättare att förstå för alla, att man hör fågeln första våren eller solen går ner eller så.
Mm. Det låter väldigt fint.
Ja, och i det sammanhanget så pratar man också om då att för att man kan se det och för att man får uppleva det, och det här är helt intressant, så lever man för alltid. Man,
just det.
Och det tycker jag är jätte...
Det är ju en gammal dikt av John Keats.
Ja. Ah, och jag tycker
Thing of beauty is a joy forever. Ah, alltså forever. Sån där konst varar för alltid, för att man upprepar det och läser en dikt om och om igen. Eller
men också, det är också väldigt fint i ens liv, att man, det liv man har är nog, och man kommer att leva för evigt. Det var så fint tyckte jag.
Verkligen.
Liksom I glädje och plåga så kommer vi att leva precis som alla andra människor. Och jag tyckte det var så, jag vet inte, det var så befriande skönt.
Verkligen,
tyckte jag.
Fint.
Och det är liksom ur en barnbok.
Ja, men jag, jag skulle precis säga att jag blev förvånad att
alltså jag,
det blev så djupt.
Och sen en av dem pratar mycket om magic, och sen så pratar de om magic är gud eller inte. Till exempel, det är också spännande.
Mm.
Alltså det finns mycket att prata om i det här, men jag rekommenderar faktiskt Den hemliga trädgården.
Ja.
Om man känner att man vill läsa en lite äldre bok, men att man känner att man vill. Så den är i alla fall på min lista.
Mm.
Sen har jag då fått låna en bok som heter The Uncommon Reader, eller och nu ska jag säga så att jag säger rätt här exakt. Den finns på svenska. Det är Alan Bennetts bok. Och den finns på svenska under namnet Drottningen vänder blad.
Jaha.
Det är en kort,
väldigt annorlunda titel.
Ja, på svenska. Den här Uncommon Reader är drottningen. Queen Elizabeth, alltså förra drottningen av England. Och den är kort och fantastisk. Jag har faktiskt läst den på svenska, men Kai rekommenderade den och vi tyckte att vi skulle läsa den båda två. Och lånade då ut den raskt till mig. Så då, och då sa jag att jag kanske har rensat ut. Jag har ju faktiskt rensat ut lite böcker. Så det kan vara så att jag har rensat ut drottningen Vendelblad, eller så är den på landet. Och i alla fall så tänkte jag att jag lånar gärna den. Så att jag har lånat den av Kai och ska läsa ut den. Den är
ganska kort,
väldigt kort. Den är under 121 sidor.
Då kanske jag kan lyckas glömma den också.
Den är lättglömd. Och den, om jag minns den här, så var den väldigt gullig och fin. Och den handlar just om läsning.
Det låter verkligen som något.
Ja. Vi kan prata om den för sidan, den finns med. Sen har jag en bok, eller en seriemagasin som du ska få låna av mig.
Gud vad spännande.
Det är nämligen så att du och min kära underbara Mats, min make, pratade om Tintin.
Ja.
Och att du aldrig hade läst Tintin.
Ja, det pratade vi om.
Och då får du det här väldigt trasiga.
Gud vad fint.
Det här är Castafiores juveler.
Vad roligt.
Och den har jag läst och den är rolig och också kanske lite svår att förstå och så. Men Tintin är ju alltså en journalist och
men skulle man kunna säga att Tintin borde vara med i kanon, i vår kanon?
Jag tycker det.
Kanon.
Jag tycker det.
Jag tycker att jag skäms lite att jag inte har läst Tintin. Ja. Så jag känner mig väldigt glad att jag får göra det nu.
Precis. Men Tintin i alla fall, han är journalist. Han har en hund som heter Milou.
Ja, detta visste jag om.
Och de här två är ikoniska. Sen finns det då ett visst antal personer runt om de här, den här Tintin. Och en av dem som är viktigast är kapten Haddock.
Ja.
Och kapten Haddock, för
som
att ge lite
då torsk på engelska, tror jag. Men att det blev så konstig
översättning.
Så han heter kapten Haddock.
Han heter kapten Haddock.
Det kanske inte är torsk förresten. Det är någon annan sån där fisk, vit fisk.
Haddock, jag vet inte.
Vi tar det i nästa avsnitt.
Men hur som helst så är han då, när så är det så att Tintin råkar ut för äventyr hela tiden.
Okej.
Okay. Så man kan säga att varje sån här tidnings bok är, eller serietidnings jag vet inte vad kallas det, ja, men i alla fall varje så här är ett litet äventyr.
Okej.
Och då är det så att, för att ge dig lite i alla fall innan du börjar läsa här, så är det så att Tintin har vid ett tillfälle träffat kapten Haddock då han faktiskt är kapten på en skuta som där de smugglar kokain i krabbburkar. Oh. Och spoiler alert.
Ja. Det får vara typiskt.
Ja. Nej, men, och då de träffas och han är då kapten Haddock har problem med spriten.
Okej.
Kolja
var det
första. Kolja.
Kapten Kolja lät för dumt.
Ja, det låter alltså ju faktiskt lite för dumt.
Ja.
Det är bättre.
Det är faktiskt översättning som jag och din man också har pratat om.
Ja, precis. Vi har pratat om översättning. Mm. Ja, men kapten Haddock blir i alla fall det. Och sen så finns det då ett visst antal, flera olika. Och han har ett kraftfullt och spännande språk.
Mm.
Där han svär mycket och så. Och sen så, den här berättelsen är lite senare i deras liv. Då kapten Haddock bor på ett gods.
Okay.
Som heter Molansä.
Mm-hmm.
Och sen handlar det just om den här platsen. Och Castafiore som är en primadonna. Och som sjunger opera.
Okay.
Och kapten Haddock är väl inte en stor operafantast.
Nej.
Och Castafiore kommer aldrig ihåg vad han heter. Så hon kallar honom inte så Kolja, utan hon kallar honom för alla möjliga saker.
Det är en
härskarteknik. Ja, jag vet inte om det är en härskarteknik från hennes sida, men hon är aningslös. Hon är aningslös i allt hur hon är och så.
Mm.
Och så. Det går också att lyssna på de här avsnitten.
Mm. Jag tror jag klarar av att läsa.
Ja, nej. Nej, men det kan vara ganska kul.
Ja, okay.
Det var mer så.
Mm.
Nej, jag det finns... så stressad är jag inte att jag
inte är. Nej, absolut. Nej, och det kan du glömma. Ja, nej, ja, absolut. Det var inte så jag. Men det, för alla människor som kanske kan läsa lite Tintin.
Ja.
Så det finns det också väldigt roliga.
Du tänker på våra lyssnare och inte bara på mig.
Jag tänker både på dig och Ida. Jag tänker att på dig så du får läsa den.
Ja.
Ja, så men varsågod, roligt. Den ska du få. Men, ja,
vad trevligt. Är det alla dina tips?
Ja, på min läslista. Nej, nej, gud, jag har ju läst ännu mer.
Ja, jag hade för mig det, för du sa så här, jag måste ha min Kindle. Så.
Nej, men alltså, nu är jag
ska
ju
jag
helt...
ta mitt tips medan jag tar, du precis. Medan du liksom organiserar det?
Ja, jag ber om ursäkt.
Jag har ett väldigt, väldigt kort tips. Jag har inte hunnit läsa så mycket och har heller inte varit sjuk. Så jag har inte legat i sängen och läst. Men jag har läst faktiskt hälften av Stugland av Göran Greider, som jag pratade om för länge sedan faktiskt.
Mm.
Jag gav den till min pappa i födelsedagspresent.
Ah.
Och sa sen, när du har läst färdigt den här så vill jag läsa den. Ah. Så du får ge tillbaka den till mig. Vilket han gjorde.
Mm.
Den börjar ju på ett mycket trevligt sätt. Vad är det där för en liten röd stuga? Hundratals gånger har jag passerat förbi, men den har alltid varit lika oåtkomlig bakom tågfönstret. Den ligger inklämd på industriområdet i Skutskär. Bland gråa och svarta byggnader. Rökpelare stiger upp i bakgrunden från massafabriken. Vid ett tillfälle för flera år sedan hann jag få upp mobilkameran och tog ett foto när tåget rusade förbi. En dag tänkte jag, ska jag ta mig in bakom fabriksgrindarna och få klarhet i vad det är för byggnad. Det är alltså någon slags vurm för den lilla röda stugan. Göran Greider som har skrivit. Och den är väldigt så här betraktande, långsam, den är kort. Men man måste tänka ganska mycket. Redan på sidan 10 så har han börjat prata om olika tyska filosofer.
Oh.
Så det är liksom, man måste vara pigg och alert i sinnet för att kunna ta till sig den här. Men apropå kultur så passar det bra in i det vi pratade om förut. Den lilla svenska stugan som är röd med vita knutar. Och varför vi älskar den så mycket.
Ja, det är otroligt.
Så jag rekommenderar den här boken. Jag kommer att prata om den fler gånger, för jag har väldigt många små tankar som jag tänker, och som jag vet att du också kommer kunna brodera ut.
Jag kan alltid brodera ut.
Ja.
Nu
är du organiserad.
Ja, nej, men jag var ju till C ju på ett läger i Frankrike. Och då var det en av de deltagare där som heter Klara, som läser mycket. Lite, någon av dem är lite äldre. Mm. Personerna. Och hon höll på att läsa The Summer of Broken Rules, som är egentligen för tonåringar och sådär. Och det var hon rekommenderade den, för hon tyckte den var lättläst och trevlig. Och det är en YA, en young adult, om en 18-årig kvinna då, hon är 18 precis, som åker för första gången på 2 år till den semesterö som familjen har spenderat alla somrar och alla semestrar på i liksom, ja, och det är en så här släktplats där alla möts. Så hennes föräldrar har ett antal syskon som då har sina familjer och sådär. Och problemet varför de inte har åkt dit på 2 år är för att de i en hemsk bilolycka har förlorat hennes syster. Så hennes syster har alltså dött i en, och det vet man direkt, så det är inga spoiler. Utan det förstår man väldigt, väldigt snabbt väldigt tidigt i den här boken. Att hon har förlorat sin syster. Och hon har, det är liksom hennes. Och sen handlar det då om hennes den här sommaren då hon åker dit med sina föräldrar och hela släkten är där, därför att hennes kusin ska gifta sig. Så de är där för bröllopet och de spenderar 3 veckor där eller något sånt där med det här bröllopsfirandet. Ja, rekommenderas, rolig, innehåller lustig, en lustig lek och ja, alla möjliga saker. Men den är gullig och lite romantisk men puttinuttig. Rekommenderas för alla som är intresserade av det. Sen läste jag en romantisk bok som heter Love Light Farms, som handlar om en kvinna som försöker överleva, eller har köpt, hon har köpt en ganska nedgången granfarm i USA. Och sen handlar det om henne och hennes relation. Ja, de säljer julgranar under jultid. Mm. Och sen försöker de liksom hanka sig fram vid andra tillfällen också.
Mm.
Det här, den här till exempel handlar alltså inte om julen, utan den här är precis i början av hösten.
Okej. Okay.
Mm. Och så. Och det är också en kärleksroman. Jag tyckte den var okej.
Mm.
Så den har jag läst. Och så har jag börjat läsa lite på andra saker också. Men inte riktigt fastnat för någonting. Så det är många saker på min lista.
Ja,
men uppenbarligen har jag läst, liksom, jag har läst 4-5 böcker.
Du har läst jättemycket, ja. Det är härligt.
Ja. Det är bra. Nu är jag färdig.
Nu är du färdig med din läslista, det är jag med. Jag hade bara en grej på min.
Galet.
Men vi har ju lite hösttips.
Gutenberg Girls. Badam, badada. Ja, vad kul!
Nu är det dags för lite spännande, trevliga, mysiga hösttips. Tänker vi. Ja. Och kanske ska jag börja med ett litet tips.
Det tycker jag.
Ja, vi har ju tänkt att vi kompletterar varandra så väl.
Oj, ett litet pinkelhälsan som blev upprörd över att jag flyttade på mig.
Men du sitter på hans leksak.
Jag sitter på hans leksak.
Det är därför den låter.
Det är den som piper. Vilken tur att det inte var Nelson som blev satt på. Och nu tror han att vi leker också.
Ja, men det är han ordnar sig.
Men det är en härlig liksom mjuk inledning till det här jobbiga ämnet med klassiker som jag då har bestämt mig för att tipsa om.
Jag tycker det är jätteroligt att du ska tipsa om det.
Ja, men vi har ju pratat om att vi gillar lite olika saker och jag tycker ju om såna här krångliga, långa, gärna svåra med jättemånga karaktärer, 600 sidor, den typen av litteratur.
Ja.
Och även väldigt djup och tvetydig poesi. Så mina tips är att prova att läsa en klassiker. Det är inte så svårt som man tror. Bara för att en bok är lång och tjock behöver den inte vara svår att förstå. Eller, man kan tolka också helt fritt något som man inte kan förstå. Då kan man också känna sig att vad jag än tänker om det här så är det helt okej.
Ja.
Det här är min upplevelse av den här boken eller den här dikten.
Mm.
Men mitt första tips är att läsa Dr. Glass av Hjalmar Söderberg. En svensk klassiker.
Ja, verkligen.
Som faktiskt inte alls är speciellt lång.
Nej, det är ju en, det är ganska kort.
Det är en ganska roman. Kort, men en ganska djup bok. Jag har haft elever som på gymnasiet, de gick i trean och älskade teknik och bilar och så. Och så hade de mig i svenska. Och då fick de välja på lite olika böcker. De hade Dr. Jekyll och Mr. Hyde, Dr. Glass och vad heter den med den här mannen som blir utsatt för tortyr, Orange någonting,
Clockwork Orange.
Ja, svårt att säga.
Ah, Clockwork Orange tror jag till och med
just det heter. Det heter den säkert. Men i alla fall så var den här Dr. Glass då tunnast och jag sa att det var min favoritbok. Vilket då de blev sen väldigt upprörda. Vi valde den där jättejobbiga, svåra boken.
Ah.
Jag bara, ja, alltså, trodde att jag skulle älska en bok om våld liksom.
Nej. Men den är, tror jag, ganska bra.
Den är väldigt bra, men den är ganska djup. Den handlar ju då om en läkare, Dr. Glass.
Ja.
Den är skriven i dagboksformat, vilket är väldigt spännande. Man får ju hela tiden, varför skrattar du åt det?
Jag skrattar åt att jag gjorde värsta surplig ljudet.
Ja, var det det du skrattar åt? Jag trodde du
ber om
det
var ursäkt.
Roligt med dagboksformatet.
Nej, nej, nej.
Men ja, man får då bara se allting ur hans ögon.
Mm.
Man kan börja fundera på, nu ska jag inte säga för mycket om dagboken. Man kan fundera på om han är ond eller god. Man kan fundera på varför man tar vissa beslut. Och konsekvenserna,
som människa.
Ja, som människa. Och konsekvenserna av de besluten.
Mm.
Och att avgöra om man verkligen hjälper en person. Eller om det är ens egna problem och sin egen agenda som man försöker uppfylla.
Just det.
Eller om man av godhet försöker hjälpa någonting annat. Någon annan. Den och ett tips till som är också Hjalmar Söderberg, Dvärgen.
Ja.
Nej, förlåt.
Det är inte det Per Lagerkvist?
Förlåt, förlåt. Ja. Men det handlar också om ondska.
Ja.
Så Dvärgen av Per Lagerkvist handlar om en väldigt elak person.
Mm.
Alltså en alltigenom ond person.
Ja.
Det är medeltida... Det är,
setting.
Precis, det är också lite härligt om man gillar det. Och det är en första... Men den här personen ser allting
och tänker väldigt mycket, varför ser världen ut så här, och planerar en massa onda saker, men man liksom också kommer in i den här personens psyke och hjärna på ett spännande sätt.
Just
det. Så det är lite, det första var lite tema ondska kan man säga. Det är mitt första hösttips.
Ja, ja, härligt.
Har du något spännande hösttips?
Ja, nej men precis. Jag har spännande hösttips. Mm. Och min första hösttips är att se en bra... Alltså jag tänkte så här... jag tänkte faktiskt att jag skulle tipsa om att se någonting bra, en bra serie som en hösttips.
Bra.
Att starta liksom... Vad säger du?
Det är bra med variation.
Ja, för jag var lite så här inne på så här, ska jag göra, men jag har verkligen liksom upplever sån otrolig mysfaktor i hösten.
Mm. Mm.
Och jag känner ofta den där mysfaktorn om jag till exempel hittar en sjukt bra serie eller jag läser en otroligt bra bok eller jag gör någonting. Mm. Så därför har jag min min tanke om hösttips som första del. Att man ska se en bra serie. Och det inkluderar förstås ett tips av mig.
Ja.
Och tipset är att se The Bear. The Bear. Okay. Alltså björnen. The Bear.
Mm.
Och det är kort för typ Berelli eller något sånt där. Och den handlar om en... ganska ung man som är kock på ett en Michelin restaurang men kommer från Chicago, och när hans bror dör så tar han över brorsans restaurang. Och sen handlar det om restaurangen, om den här mannen, om hans familj och alla de som jobbar på restaurangen. Och det är liksom otroligt välskrivet. Det är verkligen otroligt välskrivet. Det är också väldigt väl spelat. Skådespeleriet är också väldigt bra. Och om man då gillar mat, vilket inte alla gör, men om man överhuvudtaget är intresserad av mat och matlagning och sånt där, så är det extra bra.
Mm.
För det finns också en hel del lite matborgiga delar i den där. Men The Bear, det är ju, finns ju två säsonger på att gå på Disney Plus. Men jag måste säga att jag tycker att båda säsongerna är jättebra. Mm. Och det är ingen spoiler alert att säga att första säsongen handlar väldigt mycket om själva platsen och människorna där. Och andra säsongen så djupdyker man lite mer i de olika personerna. Inte alla, men flera av personerna får särskilda avsnitt. Utan att förstöra liksom flödet av vad som händer i serien överlag. Men det tycker jag är väldigt fint.
Mm.
Och den har alltså som sagt kommit till två. Och då ska jag säga då, jag rekommenderar verkligen den här jättemycket. Men jag vet att just den här när det gäller den här skrivarstriken som har varit i USA eller som fortfarande pågår.
Mm.
Jag vet inte det när den här podden kommer ut då, men
nej,
det har varit en skrivarstrik för de som skriver film och tv-produktion.
Mm.
Framförallt tv-produktion. För och strömning och sånt där. Det här är ju någonting som man har gjort för en strömningsjätte.
Mm.
Och då har man strejkat. Och då, i det här så vill jag säga att det är så otroligt bra skrivet. Alltså. Man märker att det är handkraft på ett väldigt, väldigt... Och de har också fått väldigt stora priser för just skrivandet. Och att manuset är fantastiskt. Och då tänker jag att då fanns det en berättelse om att en av de här skrivarna, en ung afroamerikansk man, skriver att jag hade nästan inte råd att hyra en smoking. Okay. För jag hade liksom inga pengar. Och kunde kanske typ inte gå på den här stora festen då, när jag skulle gå på någon gala.
Mm.
Och det är ju liksom sorgligt.
Verkligen.
Att det kan vara på det sättet. Mm. Men samtidigt så är det ju då deras verklighet. Så jag tänkte bara ska nämna det. Jag rekommenderar verkligen den här serien. Men jag tycker också att man kan se den med någon härlig, i alla fall någon typ av tanke i alla fall. Skicka en tanke till de som har skapat serien i grunden.
Ja.
Det tycker jag man ska göra.
Mm.
Jag tänkte på det här med skrivande och läsning. Så ja, även om det inte är läsning så är det ändå kopplat lite till det. Mm. Så det är mitt första hösttips. Hitta en serie, kanske The Bear, kanske någonting annat som du gillar. Det finns ju väldigt många fantastiska serier. Jag gillar till exempel Aaron Sorkin som skrivare. Alltså det är han som har gjort Vita huset eller Jag tror att den heter Vita huset på svenska.
Okay.
Och till exempel han har gjort en newsroom och Studio 60 on the Sunset Strip och sådär, som handlar om olika. Ja, så jag rekommenderar välskrivna serier.
Och vi kan väl också säga att om ni som lyssnar har tips om en serie så kan man kommentera i alla våra kanaler som vi har.
Gud ja, och om ni ser The Bear.
Girls,
ja, men vi, precis, vi finns ju på Gutenberg_girls på Instagram. Och om man vill mejla oss så finns vi på gutenberggirls i ett ord.
Precis.
@gmail.com.
Det glömde vi själva bort en gång. Ja, jag glömde bort det. Jag försökte logga in jättelänge på vår egen mejl.
Ja.
Hittade sen typ 7 mejl från dig med olika idéer.
Ja, jag hade liksom tankar om som jag hoppas att vi ska kunna prata om.
Men Instagram _ mellan Gutenberg och girls.
Ja.
Gmail är gutenberggirls
i ett ord.
I ett ord.
Och ni är jättevälkomna att höra av er.
Ja, med tips också.
Ja, det självklart, det är alltid kul. Och jag har fått en hel del boktips och sådär, som jag ska försöka ändå adressera så småningom.
Mm.
Så att det blir kul.
Vad bra.
Så rekommenderas.
Ja.
Vad är ditt andra tips? Har du några andra?
Jag har ju liksom en hel lista.
Ja, men det är jättekul, bara fortsätt med listan.
Vi får se hur långt jag orkar med det.
Alltså jag har bara 3 grejer så att och jag kommer att brodera ut, så det är ingen fara, kör på.
Jag kör, jag vill inte säga så mycket om Marie, för att jag vill ju att man ska kunna läsa med ganska öppna ögon och gå. Så jag vill bara, det är tips verkligen.
Men jag tyckte att både Dr. Glas och Dvärgen var fint, fint liksom, både lite tidbits och lite, ja, så man får lite smak.
Det är väl lätt också att börja, så nu försöker jag hålla.
Man måste hitta, vi måste hitta balansen ju.
Precis.
Om man blir intresserad
tips,
eller inte.
Tips men ändå inte spoilers, så tänker jag. Det finns en rysk gubbe som heter Fjodor Dostojevskij.
Va? Vem är han?
Han är en sån där som man, om man läser litteraturhistoria på universitetet, så får man en sån stor tjock bok på honom. Ska jag tro, fortfarande. Han är verkligen en del av kanon. Det får man
helt säker.
Han har skrivit många långa böcker, kanske mest känd för Brott och straff. Men min favoritbok av honom är Idioten. Det handlar då om en furste som har spenderat 4 år på en klinik i Schweiz, som många rika ryssar gjorde på den tiden. Men också med hjärtesorg åkte man ofta iväg på ett spa så.
Ja, men var det verkligen bara furstar som gjorde det?
Nej, men det var nog, ja, men det är ganska, man hade ju ändå pengar. Det var inte så att någon liksom, utan pengar gjorde sådana saker.
Men sanatorium och sånt.
Han var, ja men exakt, det är lite kul. Men även för hjärtesorg som sagt förekommer i flera olika sådana här klassiker. Men han var inlagd då på en klinik i Schweiz för idioti och epilepsi.
Ja.
Ganska spännande. Men man trodde förr i tiden, det finns ju massa fördomar och
att epilepsi var idioti.
Att man på något vis, att man klassades som liksom icke-beräknelig fast man hade en sjukdom.
Ja.
Och idioti var tydligen en sjukdom förr i tiden. Aha. Jag vet inte om det är det fortfarande kanske. Det är inte ofta man hör den diagnosen. Man vill ju, alltså, jag lider av idioti.
Jag tänker att det är inte någonting som man själv säger om, utan det är några andra som säger den där Nanna, hon är en idiot.
Jo, snarare precis, än men att inte själv... att hon lider tyvärr av diagnosen
idioti.
Men hon är i Schweiz nu.
Du startar en trend igen.
På en klinik.
Dostojevskij startar en trend.
Men bara redan här är det ju roligt tycker jag. Alltså redan här, man måste ju läsa såna här böcker om folk som är med om såna här saker.
Ja.
Han kommer då tillbaka till Sankt Petersburg där han är bekant med en familj där det finns 3 döttrar.
Mm.
Och jag ska inte säga så mycket mer än att han hamnar i olika kärleksdraman och att han älskar 2 kvinnor. Och han är ju, han är inte en idiot, men han försöker att vara god. Men jag skulle säga att boken utforskar om man kan bli en idiot om man är för god, för snäll.
Ja, det kan man ju.
Det kan man verkligen. Och den här,
alltså man
boken...
blir dum, dum, snäll.
Ja, det finns, och man kan också uttryck. Faktiskt göra skada av att inte kunna sätta gränser.
Ja, både för sig själv och för andra.
Ja, så det händer ganska många saker. Han förlorar sitt arv, han blir lurad hela tiden, han älskar 2 kvinnor. Mm. Det finns också ett tema mellan så här pity love och... verkligen passionerad kärlek. Alltså att man kan vara så här,
att man liksom,
så här, jag tycker synd om dig, så jag är ihop med dig för att hjälpa dig, för att jag är så god och så. Det blir ju tvärtom. Det är ju en hemsk sak att göra mot dem. Men
jag associerar till Ivanhoe helt plötsligt. Det är ju roligt.
Jaha,
jag tänkte på det här med nej, men det här med 2 kärlekar, att man måste välja.
Just det. Ja, men det är ju en klassisk grej liksom. Mm. Så att, ja, kan man vara för snäll? Vad är godhet egentligen? Och vem i den här boken är då den största idioten, kan man fundera över när man läser.
Ja.
Jättespännande bok.
Mm. Och tjock.
Och väldigt, väldigt tjock. Den kommer vara kanske eventuellt hela hösten. Fram efter jullovet kanske. Ja, ska jag fortsätta med något
en
till
bitig.
Tips? Eller vill du flika in med något annat tips?
Jag kan flika in med tips. Så kör du i slutet.
Alltså jag har två väldigt otroligt djupa och långa saker.
Nej, men ta en djup.
Nej,
då.
Men jag tycker du kör på.
Men jag har såna odjupa saker.
Ja, men det är det som blir så bra ju.
Okej, mitt andra tips är att man ska dricka Lumumba utomhus.
Vad är Lumumba?
Lumumba är typ det är varm choklad och någon sprit i.
Okej.
Det är Lumumba. Och jag brukar ha rom. Ja, så varm choklad och rom utomhus vid en någonstans liksom.
En brasa och att, kanske?
Ja, vid en brasa kanske, eller i skogen. Man tar med sig lite och sen så
härligt.
Ja. Och för att om man är intresserad av såna här saker, så finns det väldigt många bra böcker om utomhus utomhusrecept och sånt där.
Mm-hmm.
Och så. Man kan alltid hitta någonting. Det finns många olika såna. Och man kan bara googla lite på utomhusrecept.
Du tänker på nätet finns det.
Ja, det finns nej, men det finns flera böcker.
Okay.
Jag har ett antal böcker.
Ja, man kan googla fram vilken bok.
Men man kan googla vilken man själv känner och sådär. Mm. Men just det här, jag tycker att Lumumba är riktigt, riktigt trevligt. Och jag tänker att det är så höstigt med varm choklad utomhus. Och sen lite,
ja,
lite rom i, så blir man extra god. Och man kan ta den spritsås som man gillar, som också funkar med choklad. Det funkar nästan alltid.
Nästan. Jag tror du skulle säga nästan all sprit funkar i choklad.
Ja, typ alltså.
Ja.
Kanske
inte vodka kan man ta.
Alltså, jag vet inte det. Jag tror inte det skulle märkas så mycket i vodka faktiskt. Bara att man skulle känna sprit, lite sting. Jag vet inte. Men jag uppskattar.
Jag provar det inför nästa poddinspelning.
We'll see. Den som lyssnar får höra. Jag tror i alla fall att det vore kul om du som lyssnar gör något lite mysigt. Och barnen kan dricka bara varm choklad och lite vispgrädde.
Ja, det är ju
eller hur?
Rimligt, ja.
Jag är inte för att dricka alkohol i ett per se, utan det är bara, jag säger bara att Lumumba är trevligt.
Ja, men det är trevligt.
Ja, och det tycker jag då. Och då i alla fall så finns det i alla fall ett visst antal recept och så. Och man kan hitta på många roliga saker. Till exempel så kan man, om man vill, kan man blanda till exempel såna här vanliga pulvermos till exempel med kokosmjölk istället för vanlig mjölk när man är ute. Och så har man en bounty till, så blir det super.
Det, vilket bra tips.
Ja, såna här saker. Så
ja,
man kan liksom göra, man kan göra saker utomhus och äta utomhus. Och det är ganska spännande när det börjar bli lite mer kyligt.
Mm.
Så det rekommenderar jag.
Bra tips.
Ja. Mm. Om man vågar så kan man också sova en natt ute och sådär.
Det är också ett tips.
Men det är också väldigt, väldigt mycket mer avancerat. Jag tänker att det är lättare att säga, kom ungar så tar vi och grillar lite korv ute vid sjön.
Och dricker varm choklad.
Och fryser lite grann och så mår vi hem och dricker varm choklad. Och så,
ja,
och så mår vi bra liksom.
Det låter,
det är liksom trevligt. Hanterbart projekt för hösten.
Mm.
Klar?
Okej. Okay. Då får du ta ett djupt andetag nu.
Nej, men jag, du vet Anna, jag är så på. Varsågod.
Okay. Det finns en poet som heter T.S. Eliot.
Ja. Det är han som har gjort Om alla katterna.
Det är det, ja.
Mm.
Och han, det är hans lite mer lättsamma verk.
Ja,
alltså just den som musikalen Cats faktiskt bygger på. Som handlar om katters olika hemliga namn.
Ja, just det.
Det kan ju vara ett tips i sig.
Den är ganska bra.
Den är väldigt bra.
Ja, rekommenderas.
Och
jag tycker till och med att boken är bättre än musikalen.
Ja, det kan vara ovanligt kanske.
Ja, jag vet
men det,
inte.
Jag tycker såklart fast jag också. Så jag älskar T.S. Eliot.
Och för alla som har sett filmen, det var ju en katastroffilm. De gjorde en filmatisering av Cats-musikalen.
Jaha.
Som är liksom totalt haveri. Så det kan man se om man vill vara elak och sitta och skratta, hånskratta.
Okej, men det är inte tips.
Nej, utan tipset är att läsa boken.
Tipsen, ja, tips
och vilken har du för något?
Men jag har ju inte valt den då. Jag tänkte att det är roligare att tipsa om saker som folk kanske inte, eller folk kanske mer drar sig för. Och då har jag skrivit en lång, lång dikt som heter The Wasteland. Det öde landet på svenska, som Karin Boye har översatt. Och jag ska också läsa två små utdrag.
Wow.
Den här skrev han efter första världskriget. Världen var inte så trevlig då. Det låg liksom massa
Europa öde. I spillror.
Ja, ett Europa i spillror, exakt. Och det är det han försöker liksom sätta ord på, på ett ganska omständligt vis. Den är liksom pepprad av referenser. Det finns jättemånga shake till Shakespeare till exempel.
Ja.
Han är också väldigt rolig, den här gubben. Han har också gett ut liksom ett extra verk där han liksom förklarar alla sina olika referenser. Ibland lite motsägelsefullt. Bara det tycker jag är kul. Men den börjar så här. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dry tubers. Och det här har Karin Boye översatt. Det kan man googla och titta på. Men det handlar alltså om att april, som är då den här underbara vårmånaden, är den grymmaste av månader. Därför att plötsligt så växte något litet, litet hopp. Några liksom små nu har jag glömt, krokusar, lilax. Liksom de försöker kämpa sig upp och sen kanske de ändå dör sen.
Jag tror inte lilax var syren.
Men det kan det också vara. Men jag tror att det kanske är Karin Boye som har översatt det till krokus.
Ja.
Det är i alla fall de som, syrenerna kommer ju inte i april i alla fall.
Nej, inte hos oss.
Nej, men det gör de inte i England heller.
Nej.
Eller vart han nu var någonstans. Men jag tycker att bara den här liksom, den fångar den här fruktansvärda stämningen som det måste ha varit. Att man tycker att det är någonting grymt med att väcka någonting till liv som redan är dött. Liksom. Och sen, eftersom jag älskar grammatik, så vill jag säga att de här som heter då presens particip på svenska, present tense continuous, breeding, mixing, stirring, covering, feeding. Alltså det får det till en slags rytm och också någonting som pågår alltid. Alltså de här
stark rörelse.
Ja, en rörelse som är pågående och som man liksom inte kan värja sig emot. Jag tycker att han använder sig av grammatik på ett sätt som gör det här ännu mer liksom, att man förstår det på något vis.
Ja,
ja, att livet pågår i alla fall, fast allting är förstört liksom. Och att det inte alltid känns härligt. Utan att det också känns jobbigt. Kan inte det här bara få vara så här nu? Det öde landet liksom.
Två grejer. Det ena är ju såklart att jag tycker att det är lite roligt att det är just Karin Boye som, vars typ mest kända dikt är "Jag visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?"
Ja.
Det är ju väldigt roligt att det är nästan som en tvilling till det här som du pratar om.
Ja, precis. Fast det här är att verkligen det finns bara i första. Alltså den här,
jo, jag förstår. Men jag tänker att det är ändå väldigt intressant att du väljer den delen och att Karin Boye har översatt. Och jag tänker också att det finns någonting i det. Och sen det andra jag tänkte på var att jag pratade tidigare om den hemliga trädgården. Och en stort tema där är ju att den hemliga trädgården är en låst inramad trädgård som där mamman till ett av barnen som beskrivs dog i trädgården och sen så allt för tidigt och sådär och sen så, eller om hon fick något, hon liksom fick en gren på sig typ.
Okay.
Och sen så födde hon barn och dog i barnsäng, typ så var det.
Aha, okay.
Och då kommer det här, det döda liksom kommer väldigt mycket i det här om att för att de har slutit trädgården så är allting dött där. Och att man behöver göra någonting där för att det ska blomma upp. Och de är oroliga för att, är det här dött, säger hon som är en av huvudkaraktärerna då, den flicka som vars föräldrar då är kolera som jag pratade om förut. Där är liksom att man hon är orolig, är det här en död, är den här rosen död liksom? Eller är det så att den kommer? För att just man ser det. Den i det grå, man, det är svårt att veta det.
Mm, ja.
Och det också tänker jag är så här, symbolerna i naturen, i det förhållandet tänker jag, att det är nästan två generationer av män i första hand, men också kvinnor såklart och barn som har förolyckats av att det har varit krig. Mm. Men när det har varit två krig så har ju liksom först en hel generation dött i första världskriget och sen har en hel generation dött i andra generationen nästan. Mm. Och sen har dessutom i andra världskriget också nästan alla judar liksom blivit helt förintade. Mm. Alltså det är ju enormt arbete.
Och det är ganska svårt att sätta ord på
det. Ja, men det är också intressant att han pratar om att det är jobbigt det där. När man pratar om KASAM till exempel, som är en sånt här, alltså känsla av sammanhang som man pratar om i efter andra världskriget, så gör man forskning på varför vissa orkar fortsätta.
Just det.
Mm. Då pratar man om just känslan av sammanhang. Och där tänker jag att om man pratar om känslan av sammanhang, så det är ju mycket längre teori och så här, det behöver vi inte prata om nu. Men det är en av mina favoritteorier bland i det här, att man kanske, om man har någon typ av sammanhangskänsla, det är också det här med naturen, att det finns en process i döden och uppståndelsen varje vår.
Mm.
Och att den kan vara lite svår att hantera.
Ja, men det är också intressant att du säger om känslan av sammanhang, därför att den här dikten är känd för att vara väldigt sammanhangslös. Alltså det var det jag skulle säga, att det är just bara den här första delen som handlar om April is the cruelest month, om den här liksom rörelsen att årstiderna kommer och går och livet liksom återuppväcks och sådär. För sen är det liksom helt andra typer av, det är till exempel dialogen lång stund, några människor som sitter på puben och pratar om att de inte har några pengar och sådär. Och sen kommer någon liksom shanti, någon så här indisk liksom bön helt plötsligt och sådär. Det är också, alltså den här de här splittrade delarna är ju ett sätt att säga att det finns inget sammanhang. Det är liksom öde, det är liksom, han får liksom inte ihop.
Det är fragmentariskt.
Ja,
och livet är fragmentariskt.
Alltså den här dikten är svår att förstå. Mm. Det är liksom helt normalt att känna så.
Ja.
Men bara läs den i alla fall, det är mitt tips.
Ah.
Men en sak som bara är lite rolig i översättningen. Det finns ett engelskt uttryck som heter ta-ta, ta-ta-lov, ta-ra-lov. Ibland med R, tror jag. Vilket är väldigt gulligt. Betyder thank you. Men det som Karin Boya översatte med är tjänare, vilket jag tycker är kul. Med Ä.
Tjänare. Det känns väldigt ålderdomligt. Man säger kanske tjena, tjena, kanske man skulle säga snarare. Men ja, man skulle ju hellre säga så här.
Tack, tack.
Ja, jag undrar vad man skulle säga.
Men det finns ingen bra, alltså det är, men ju det är slang, det är också det som är kul med T.S. Eliot, att han har skrivit så som folk pratar, liksom arbetarklass engelska.
Just det, men jag tror också att tjänare är kanske lite mer, jag tror också att det här är mer traditionellt då, att Karin Boyes översättning då är,
kanske var perfekt.
Exakt, och medan nu
är alltså, mycket intelligent,
man har ändå, mycket intelligent person. Men man har också tata fortfarande.
Gud, ja.
Folk säger det ändå till när man lämnar en butik och såna där, såna där grejer. Medan vi säger inte tjänare, tjänare, utan
nej,
vi säger,
det gör vi inte.
Utan vi kanske säger någonting helt annat.
Precis.
Men det är ju lite
här
också,
har överlevt bättre i
Det känns som det tyska ordet tjus. Man säger
ja, det är lite mer lika. Ja, tjus,
tata.
Informellt liksom.
Lite mer så här,
det är, vänligt. Det är inget man säger till sin chef.
Nej, men det är också någonting liksom, man säger det som ändå lite vänligt.
Ja. Väldigt informellt.
Ja, precis.
Till någon på samma nivå.
Liksom. T.S. Eliot alltså. Vilken kul tips tycker jag.
Ja, har du något mer tips?
Sista tipset har att göra med att jag tycker att man ska kanske pyssla någonting. Hitta någonting som man tycker är lite kul att pyssla med.
Mm.
Och gärna kanske via en brasa. Hey, inomhus tänker jag, om man har en kamin eller... Man kan sätta sån här brasvideo på sin TV eller någonting.
Ja, det brukar jag göra jätteofta.
Ja, men det är härligt. Jag tänker att det är den tiden, att hösten är den där tiden när man ska liksom, man kurar skymning på något vis.
Det är ett mycket trevligt uttryck.
Ja, det är fint.
Mm.
Jag tänker att vi liksom, vi går inte i det under vintern, men många av oss kanske skulle behöva göra det lite mer i våra liv. Och då tror jag att det skulle vara fint om man kunde hitta någonting. Och då tycker jag att man ska försöka hitta någon pyssel.
Mm.
Och mina tips på att lära sig pyssla, det är ju den stora trenden just nu, nämligen att virka. Ah, såklart, okay. Det är otroligt trendigt att ha virkade plagg på sig. Du Jaha. Kommer se det mer och mer.
Okej. Folk som är med i bokklubb och har på sig virkade kläder.
Ja, you heard this first på Gutenberg Girls. Jag skojar. Men på allvar så är det faktiskt så att det är väldigt mycket handarbetat. Det är mycket stickat och virkat. Och man lär sig ofta det ju i skolan. Men jag tänker att man kan liksom ta upp det lite om man känner att man är lite händig för det. Sen kan man också göra sånt som jag håller på med. Jag håller på papperspysslar.
Ja, du har gjort en, den står här.
Ja, jag har gjort en annan fin bok till dig.
Ja, jättefin.
Ja, som handlar med lite
som
olika
jag aldrig har vågat skriva i för att den är så fin.
Nej, men det tycker jag du ska göra. Nej, för jag kan göra en ny till dig. Ja, då, det är roligt för mig att göra en ny. Jag tycker om... Ja, precis. Det som jag har gjort i den är ju att jag har... För jag vet att du tycker om katter till exempel. Och i naturen. Och sen har jag också frågat dig om lite så här favoritdikter och sådär. Till exempel Jag har gått in under stjärnor finns
ja,
med.
Ja, den tycker jag mycket om.
Och så att jag tänker att vi och det tycker jag är en väldigt fin grej. Man kan ge någonting eller så. Framförallt så tycker jag att man ska kanske hitta det man själv gör. Jag har en av mina bästa kompisar som heter Stina. Hon pärlpysslar väldigt mycket och tycker att det är väldigt roligt.
Alltså med
pärlplattor. Alltså pärlplattor.
Ja, det är också på mig.
Ja, och gjort liksom, hon gör ju konst, rena konstverk alltså.
Man kan göra jättestora grejer.
Ja, och det är bra för henne eftersom hon har också små barn som tycker att det är kul att pyssla och pärla. Men om du tycker om att hålla på med Lego så kan du alltid hitta något kul med Lego. Erika till exempel har ju en Wall-E som jag alltid varit så himla glatt avundsjuk på, som jag funderar på att köpa. Det är en robot från en Disney-film för er som inte vet vad jag pratar om. Men i alla fall, så sådana saker tycker jag man kan göra. Man kan alltså tänka lite enklare. Om man inte känner att man har någon möjlighet att lära sig något nytt, så kan man alltid köpa ett litet paket med en bonsai-träd i Lego. Ja, till exempel. Ja. Alltså man kan ju alltid hitta någonting. Men, eller pyssla med sina växter.
Har du hört talas om pappas pärlor? Han finns på Facebook och Instagram. Han pärlar ju fast på ett liksom vuxet kreativt sätt.
Precis. Och jag tycker man kan bli inspirerad. Om man är det minsta intresserad av någonting som har att göra lite med pyssel eller så tycker jag att man kan försöka liksom utforska det lite genom att kanske googla eller söka på Instagram eller hitta någonting på YouTube. För att man kan alltid hitta någonting. Och sen så råkade du vara just du ska hålla på med. Vad var det vi pratade om när vi pratade om hajk? Man hade torskben för att göra konstverk och sånt.
Ja, just alltså, det.
Och hitta din grej.
Ja,
det är precis. Min devis. Och det är mitt tips. Att du hittar någon pyssel och gör det. Så att du kan ha kanske ett litet projekt.
Mycket bra.
Eller vad kan vara.
Då ska jag ha ett kort sista tips.
Jaha, okej. Okay. Det skulle vara kort.
Ja, det här är ett hett tips. Alltså det här är lite... liksom, det här kan man ändå tycka är spännande, tror jag.
Wow.
Jag läste då det här när jag var tonåring. Det är Gustav Frödings dikt En morgondröm. Han blev åtalad för den för sedlighetsbrott.
Oh, såklart.
Min favoritpassage kommer här. Oh. Det här
är den lång eller?
Mycket kort.
Är det,
det är en morgondröm är en jättelång dikt, absolut. Jag ska inte läsa hela den.
Nej, det var synd.
Jag ska läsa en oerhört kort del som jag lärde mig utan till jag och min barndomsvän som jag inte vet om hon vill vara med i podden.
Men jag säger allas förnamn.
Vi höll på
du kan väl säga ditt förnamn, är det väl okej?
Ja, nej, men det spelar ingen roll. En barndomsvän, vi läste det här på högstadiet, lärde oss liksom många dikter utan till. Och det här tyckte vi var liksom, när andra tonåringar kanske letade efter porrtidningar bakom elskåpet så satt jag och min barndomsvän och läste för varandra. Själ i flamma, blod i dans, han var hennes, hon var hans. Han blev hon blev han, ett och allt och tvänne, när hans unga makt av man trängde in i henne.
Ja.
Hösttips, mys lite med någon du tycker om. Läs en gammal dikt.
Det lät som att vi inte skulle läsa dikt utan de skulle bli ett. Hitta någon du tycker om och bli ett
och
med
bli
den.
Ett med den, det är mitt hösttips.
Jätteroligt.
Blev inte det ett lite lättsamt avslut med allt det andra?
Jo, det
är inte bara tråkig.
Det har väl ingen sagt. Nej. Jag har aldrig sagt det.
Det känns som att du ändå gillade mina tips. Det känns
ja.
Bra. Vi får se hur lyssnarna reagerar.
Jag tror att de kommer älska dina tips. Och mina tips är lite mer allmänna. Så jag tror att dina tips är ju mera bokmässiga. Och det tror jag är bra.
Det, ja, det är härligt.
Ja, men hitta det som är din grej, är min grej, och du säger de här fantastiska böckerna och dikterna kan nu förkovra
i. Ja, var icke rädda för långa konstiga böcker eller långa konstiga dikter.
Nej, precis.
De kommer berika ditt liv.
Ja, verkligen. Ja, lycka till.
Ha en trevlig kast. Lycka till.
Hej då.
Hej då.
Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, 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 An